Ja, tackar. Den stafettstaven tar vi med glädje emot. Och alla era samtal, slussen är öppen 020 22 10 10. Ringer ni för att komma fram till mig. Steffen Rinklint här i Umeå. Ja, det är ju bara en halvtimme kvar av veckans åsikter här i Ring P1 från er lyssnare. Så vad vill ni prata om? Lars Hellström i Sollefteå nu. Du vill ta vidare en diskussion, en replik på en av partiledarutfrågningarna som vi hade här under veckan. Det var med Ebba Busch. Vad har du att säga?
Jo, det var ju det att hon förespeglade ju att hennes politik på två sätt skulle kunna rädda Sollefteå sjukhus. Dels så sa hon ju någonting hastigt om att ja, men man ska titta på att göra Sollefteå sjukhus till beredskapssjukhus. Fast det där lyftes ju då från lokal nivå för 1,5 år sedan till regeringen. Och jag har inte hört att regeringen har gjort någonting alls åt med den frågan. Så att det är frågan, är det någonting man då bara lagt i en byrålåda tills det blir valrörelse? Och att nu kan vi först dra fram det här och försöka ragga lite röster på det. Men huvudskälet som hon hade där, det var ju att den här stora förstatligen, grandet av sjukvården, det skulle minst rädda de här små sjukhusen.
Och det är ju en fråga KD har drivit väldigt länge men inte riktigt fått stöd för från andra partier.
Ja, precis. Nej, men, och det är också lite skeptisk till om det skulle fungera. För hon säger ju då att man ska göra 6 stycken statliga sjukhusområden och där ska professionen då ha stort inflytande. Men man funderar, vad innebär det då för konkret vilka människor det är som ska sitta och styra? Om man ska liksom ha en styrelse för en sjättedel av landet, då är det ju knappast någon från just Sollefteå sjukhus som kommer att sitta med i den styrelsen. Utan då är det ju kanske möjligt, om det kommer någon från Västernorrland, då är det ju förmodligen någon då från länssjukhuset i Sundsvall som kommer att sitta i den styrelsen.
Och det ja, det blir, nu börjar vi ju hamna på en väldigt om ifall att nivå
ja,
här.
Men,
Lars,
men,
är
men,
du...
Men,
ja. Får jag bara fråga, är det... Har du inga större förhoppningar om en ljusare framtid om man ändrar på detta då? Utan du tror bara att det blir lika illa?
Ja, alltså jag kritiserar argumentet att ja, men om vi bara gör det här, då ska det lösa sig. Men det där argumentet håller ju inte. För att det sannolika utfallet av att vi gör den där ändringen, det kommer att bli det här. Att det är precis samma höga chefer som kommer att sitta, att de kanske byter lite grann titlar med varandra, men det är precis samma population av människor som kommer att sitta och styra i den här statliga organisationen som styr i regionen.
Vad tror du är lösningen för att Sollefteå sjukhus ska få finnas kvar i sin helhet eller i en större omfattning än, alltså med fler verksamheter än man har idag?
Det är ju en bra fråga. Alltså, en sak skulle ju kunna vara det här med beredskapssjukhus. Men då får de ju ta och då kanske bevisa att de faktiskt har gjort någonting i frågan och inte bara suttit på den i 1,5 år tills det blir valrörelse. Men det är ju som ett förslag som har lyfts att det sagt det här. Ja, på grund av NATO-medlemskap så behövs det ju en massa ny sjukhuskapacitet här i landet, för det kräver NATO. Och i Sollefteå så har man ett sjukhus med en massa lediga salar, operationssalar och allting sånt där.
Det är bara det personalfrågan då som man undrar om den är tillräckligt där.
Personal har det ju funnits där också. Det är också en sån där sak att ganska många år så var det, men personal i Sollefteå har varit ganska bra, eller inte så stora problem. Det som har varit stora problemet, det har varit Sundsvall. Där de gång på gång har fått viten för att de är överbelagda. De är överbelagda därför att de får inte tillräckligt mycket personal. Och då sitter det då lite chefer i Sundsvall som tycker att ja, vi plockar några från Sollefteå och sätter in dem i Sundsvall så täcker vi upp här. För det är ju viktigare att det finns folk i Sundsvall än att det finns folk i Sollefteå.
Vi rundar, för jag förstår ju att du är lite kritisk här till ja, men vad jag förstår, du vill ju ha kvar ett sjukhus i alla fall, vad jag förstår. Du bor där i Sollefteå. Men alltså, finns det inte också liksom reella frågor som ligger till grund för att man fattar de här besluten? Alltså att ekonomin inte håller eller att det är svårt att rekrytera personal?
Det kan finnas eller regionen har problem med ekonomin, det är definitivt. Och de har ju jobbat liksom i panikläge egentligen, flera decennium tycker att vi har jättedålig ekonomi, vi måste göra någonting, vad som helst, någon lägger fram förslag, ja men vi gör det här då. Och så går man på en massa enkla lösningar för att försöka få ihop det. Nej, men det man skulle behöva, det är ju kanske sätta krav på att hur mycket service måste sjukvården erbjuda medborgarna. Sätta gränser, hur långt är det rimligt att man måste, att man ska behöva resa till ett akutsjukhus till exempel.
Mm. Lars?
Det skulle man ju kunna ha som statliga normer. Men,
vi ser vad andra tycker i frågan. Ja. Vi låter dem få lite tid att prata. Tack så mycket för att du ringde in och drog igång denna diskussion här idag. Vi får se om vi får några repliker. Ha det så bra! Tack, hej! Vi rör oss vidare till Ljusdal där vi har med oss Niklas Karlsson. Hallå, hallå!
Ja, hallå, hallå!
Hej, hur är läget?
Hej, jo då, det är bra, det är det. Jag, det är bra att man får lite fördröjning på det här när man ringer P1, att man inte kom in direkt.
Jaha, varför då?
Effekt. Nej, men jag var mycket mer upprörd igår än vad jag är nu. Nu tänker jag väl att nu har vi pratat sjukvård här och det här är kanske ett lite mindre problem. Men
ja, just det, du pratade det liksom in på telefonsvararen va, igår.
Ja, precis. Ja. Det är ett lite mindre samhällsproblem som jag har funderat på. Men det rör sig ändå i samma kretsar och det är ju att... men jag tänkte prata om det här med bank-ID och sådär. För att jag har varit med liksom om en så här Kafka-artad grej att min mobil har sakta men säkert börja gå sönder liksom displayen så här, så den svartnar liksom och så har jag skaffat en ny mobil då genom att jag låste. Jag är inte så jätte för det här med mobiler men jag var ju tvungen liksom att skaffa en ny.
Ja, det är svårt att leva utan idag.
Ja, det är ju det. Och jag tycker det är lite för krångligt liksom för att jag var ju tvungen att först åka till polisen då. Mm-hmm. Men det är nämligen så att i 54 år så har jag använt mitt körkort liksom. Ja. Eller inte 54 men
som,
hela mitt
som
liv. Som ID-handling. Mitt körkort har gällt som ID-handling men nu gör det inte det helt plötsligt. Och jag vet inte, alla andra kanske har förstått det men jag har liksom missat den biten. Och nu vart det ju jättestressigt att liksom skaffa det här nya ID-kortet som inte är så nytt har jag förstått. Men helt plötsligt har bankerna liksom... tänkt att nu ska vi använda det här istället. Eller jag vet liksom inte
att de
hur
de kräver pass eller ett nationellt ID-kort. Är det det du menar?
Precis. Precis. För att kunna skaffa ett bank-ID då.
Och hur gick det då att få ut ett sånt?
Ja, jag har inte fått det än. Så att jag lever fortfarande liksom med min gamla mobil som backup så här. Och liksom.
Men är det för att du har ansökt om ett... Så du väntar egentligen bara på att det ska levereras, eller?
Ja, precis. Ja. Men jag fick ju åka 13 mil för att få det. Liksom. Ja. Och så kostar det 400 spänn. Och jag vet inte vem... Jag vet liksom inte hur har vi kommit hit att helt plötsligt så är det någon som bestämmer att nu ska vi göra så här. Mm. Jag vet liksom inte vart ifrån... jag tycker när man gör en sån reform... Kan man inte liksom ta ett helhetsgrepp som stat eller administration av staten? Att nu gör vi så här, men det känns som att det är så slappt att liksom någon bestämmer att nej, den här tjänsten kan du inte ha med det här. Och så bara får man inte veta det. Liksom. Det känns som att det digitala, det är väldigt slappt styrt. Ja. Liksom. Det är som att någon tar över liksom, och så blir det en app som...
Ja, det smyger sig på och blir mer.
Ja, det smyger sig på.
Och Niklas, ursäkta att jag bryter om, men jag måste bara bredda det här lite grann. Du är inte den enda som drabbas av
problemen
när man inte har ett ID-kort. Jag läste i Dagens Nyheter bara om en kvinna på, vad var det? Åland tror jag i alla fall. Långt ifrån Sverige där hon behövde då åka för att få... Ja, men egentligen ett nytt bank-ID, precis som du. Att hon behövde åka i egen hög person, men då hon är 96 år och har problem, hade till och med ett läkarintyg på att en sån resa skulle kunna äventyra hennes liv. Ja. Och ändå så krävde de att hon skulle åka just för att kunna få ett nytt bank-ID. Det blir problem när man måste ha det här digitala. Vad tror du är lösningen då?
Nej, men jag tycker så här att vi måste försöka liksom som samhälle städa upp i det här för att det har ju bara blivit som det har blivit. Och jag tycker att regeringen eller riksdagen eller ja, någon statlig myndighet måste liksom bestämma att så här kan vi inte ha det. Och liksom ta tag i det här, för att dels är det liksom kostnader som smyger sig på. Det är liksom, jag tappar ju en arbetsdag typ. Mm. Och sådär. Nej, men jag tycker
ett helhetsgrepp liksom att vi... och det är valrörelse, ja, och snart, ja, val. Vi får väl hoppas att de lyssnar och ja, fler vill ha.
Nej, men det är samma som att bankerna liksom har fått det här med hela den digitala ekonomin, och helt plötsligt kan de sätta en avgift på varje transaktion. Alltså, vem har bestämt det? Ja. Det är bankerna som har bestämt det. Alltså, vi måste gemensamt bestämma att nej, vi kan inte ta en kostnad för det här. Vi kan inte ta en kostnad för att köpa en liten mjölk liksom. Och så vidare och så vidare. Ja. Ni fattar
vi ger plats för fler att stämma in, för det tror jag att det finns fler som tycker precis som du.
Ja, det vore jättebra. Ja. Det vore toppen.
Så kanske du får något mothugg också. Du får stanna kvar och lyssna och höra hur det låter.
Ja, precis.
Ha det bra. Tack så mycket. Hej. Ja. Oj, där tappade vi honom snabbt där. Men det var ju fint att höra Niklas lyfta denna otroligt viktiga fråga faktiskt. Det är många som påverkas, tror jag. Vi har ju även andra frågor som har lyfts här under veckan. Det har varit partiledarutfrågning av er som lyssnar. Det har ju varit kanon. Men det kommer ju fortsätta även nästa vecka. Men jag kan väl bara dra lite grann. Vi har ju lyft det som har sagts i sändning här på sociala medier, och så har vi låtit er kommentera även där. I måndags var det ju Ebba Busch från Kristdemokraterna som hördes, och Agneta kritiserade Kristdemokraternas förslag att slopa de reserverade pappamånaderna. Lena skrev då på Facebook på Ring P1 sida där att bara fenomenet att vi så kategoriskt kallade pappamånader tycker jag visar att de behöver vara kvar. Victoria skriver båda föräldrarna borde få 365 dagar att lägga som de vill, precis som KD föreslår. Och i tisdag så hörde vi Ulf Kristersson prata om klimatluften och energipolitik. Siri ville prata med Ulf Kristersson om regeringens klimatpolitik, och vi ställde frågan, går regeringens klimatpolitik ihop med de klimatmål man gick till val på? Solveig tycker ja, förutom att de inte nedmonterat vindkraftsparker så är inga vallöften brutna. Martin skriver att nej, det går inte ihop att öka utsläppen genom att skala bort befintlig effektiv klimatpolitik här och nu, och pekar på att ny extremt dyr kärnkraft om 10-15 år ska addera något avgörande till energisystemet håller inte. Ja, men vi har lagt upp alla partiledares inlägg och era frågor på sociala medier. Gå gärna in där och kommentera. Vi har nu med oss Stina Myrman, 90 år i Ludvika. Hallå, hallå.
Hallå, hallå. Jag vill först bara säga att jag verkligen håller med den föregående talaren om bank-ID och trassel. För jag har trassel själv med det digitala. Ah. Jag försöker leva utanför samhället när jag inte har någon dator och inte har någon smartphone.
Hur går
och
det?
Det är fruktansvärt besvärligt, men ger jag mig 17 på att det ska gå så går det.
Ja.
Men det klarar sig inte utan andra människor. Jag måste känna någon som har det.
Jaha, okej. Okay. Ja, men det var ju ett sätt. Det är ju fint ändå att man kan ta hjälp av andra. Men Stina, du ville prata om något annat, vad egentligen?
Jag vill tala om någonting som är mycket, mycket större än alla de här små problemen, och det är världsläget. Aha. För jag levde under, jag är född 36, och så var jag då 9 år när andra världskriget var slut. Och jag kommer ihåg hur fruktansvärt jobbigt det var. Jag levde i Värmland. Vi barn, föräldrarna försökte skona oss. Men vi fick sitta i källare och ha äckliga gasmasker på oss. Vi fick klasskamrater som hade flytt från Norge. Och jag kommer väl ihåg det. Ja. Och sen den stunden så är det ju så att jag tycker att krig är det värsta som finns. Det finns inget värre.
Mm.
Och då så har vi ju nu krig igen i Europa.
Mm. Vad hoppas du på då? Hur, vad för slags lösning tror du det kan bli på detta?
Jag tror lösningen under förra kriget var att vi kom undan för att det var en samlingsregering. Partierna höll inte på att tala om hur perfekta de var själva och hur värdelösa andra var, för det leder ingenstans. Utan kunde vi ha nu, eftersom världsläget är som det är, en samlingsregering och slippa det här vansinniga småbråket partierna emellan. Och för oss som röstar så känns det som att rösta på pest eller kolera.
Mm. Tina, det var ju ett väldigt konkret förslag. Samlingsregering istället för bråk mellan olika läger. Vad tycker ni om det? 020-22-10-10. Ringer ni för att kommentera detta. Tack så mycket, Stina. Vi får väl hoppas på fred.
Ja, verkligen. Det är det enda jag vill ha.
Mm. Du är inte ensam om det. Tack så mycket för att du var med. Ha en bra dag i Ludvika. Så
ska tack, detsamma. Hej då.
Så går vi vidare till Eslöv där vi har med oss Hussein... Är det Shark man uttalar ditt efternamn?
Ja.
Hej på dig.
Hejsan. Jag vill tala angående svenska frukt.
Ja.
Alltså om jag har fel så ni kan bara rätta till mig. Så som vi har här i södra Sverige, speciellt i min kommun Eslöv och runt omkring. Jag tror bara i vår kommun kanske tiotal ton frukt bara spillas bort, alltså, och ruttnar och så. Men om vi tar den för hela Sverige, jag vet inte hur många tusen ton frukt som spillas bort och alltså ruttnar.
Ja. Men var får du, vad är det för frukt vi pratar om här?
Till exempel i år, jag har sett här i södra Sverige massor av körsbär som hade av den högsta kvaliteten. Och jag passerade förbi en del hus och sen även i skogen. Alltså ingen har brytt sig och jag varit medveten och jag var vittne på den att från och med att det har blommat och tills det har ruttnat och ramlat ner alltså
och
på
äpplen
marken.
I trädgårdar ser man ju också ofta.
Äpple, det är en annan femma. Och sen nu det är tid för plommon. Om du passerar någonstans här där jag jobbar i Marieholm utanför Eslöv, jag vet inte, massor med plommon som bara trillat ner på marken och börjat ruttna.
Okej. Okay. Men vad är problemet med detta då?
Jag tror det finns en hel del hyckleri och samtidigt alltså dålig vana eller dålig attityd. Jag kommer ihåg alltså här om månaden när jag varit bredvid gatan alltså och sen plockat körsbär och ätit direkt från trädet. Ja. En hel del bil som passerat, de tittat lite snett. Vad gör den här svartskallen här?
Sa de så?
Det var inte sa det så, men då kan man läsa från blicken alltså.
Ja. Ja.
Och sen, jag har alltså bekanta och som har barn och de har så jättefina frukträtt inne i gården. Mm. Barnen äter inte av den utan de säger att det ska vara packade i plast. Då det är frukt, frukten är på gården, det är inte frukt.
Nu börjar jag förstå vart du är på väg. Så du tänker att det är lite slöseri att vi låter frukten här på svensk mark ruttna och istället importerar frukt och köper den i affären?
Exakt.
Okay.
Och en fel vana alltså för barnen och attityd för samhället. Att vi måste importera dem från tusentals kilometer bort ifrån. Att barnen ska inte vänja och äta frukt direkt från trädet eller plocka träd från trädet och ha i kylskåpet några dagar och äta därifrån. Jag tycker den här är en slöseri för allting. Och samtidigt, nu alltså klimatet har ändrat så pass mycket. Någon frukt som man kan odla i Turkiet eller i Spanien, vi kan odla i Sverige. Varför ska vi inte ta tag i det?
Ja. Hussein, uppmaningen från dig då, ät mer av frukten innan den ruttnar här i Sverige istället för att köpa importerad frukt.
Och ta hand om det. Man kan frysa, man kan sylta och man kan ta hand om det på rätt sätt.
Tack Hussein. Vi tar den frågan med oss och jag ska försöka leta upp någon buske och ta någon frukt innan den ruttnar. Det lovar jag dig innan sommaren är slut. Tack så mycket.
Tack så mycket.
Ha det bra. Hej. Nu ska vi se. Är det Jean Wiklund i Sundsvall vi har med oss?
Ja, Sean.
Sean, ursäkta. Förlåt att jag uttalar.
Ja. Ja, hej.
Vad vill du prata om?
Ja, det gäller mat här också. Det finns ju mycket mat i Sverige som bara går till spillo, alltså, som man inte tar vara på. Jag tänkte prata om det här med PFAS-en.
Ja.
Man är ju lite orolig nu för att man har ju fått veta att maten innehåller ju lite onyttigheter. Alltså. Det är ju PFAS bland annat. Och jag skulle vilja komma med ett litet råd i sammanhanget.
Aha.
Att man, om man går in för att köpa ekologisk mat, då kommer man ner till den bästa möjliga maten med de minsta möjliga påverkan av, alltså den är ju också, den är ju inte helt ren alltså, men när det gäller den ekologiska odlingen så då försöker man ju att få maten till så, som den var förr i tiden innan man började att använda bekämpningsmedel och konstgödsel och PFAS, den kommer ju utifrån kanske.
Så då tänker du, men kan räcker den ekologiska maten till för alla?
Ja, det är det som är frågan. Det är ju frågan. Det behövs ju mer större arealer för att odla ekologiskt.
Ja.
Och
eftersom det blir avkastningen är inte lika stor som vid konventionellt odlad mat, har jag förstått.
Nej, den är ju inte det. Men då kan man ju uppmuntra till att man odlar mat hemma på sin tomt alltså också. Mm. Och man skulle få den kulturen att man odlar hemma sina grönsaker och så. Så kunde ju det kanske bidra lite till att det skulle räcka lite bättre. Men jag vet ju det att...
Gör du det, Sean?
Nej, jag gör faktiskt inte det. Jag har en tomt, men jag har för mycket annat att göra.
Ja, det är ju det som är problemet kanske för många. Ja, att man inte hinner riktigt vara självproducerande av allt man ska äta. Samtidigt som man har ett jobb och för att få pengar till annat.
Ja, visst. Ja.
Ja, men ändå, det är inte ett dåligt förslag tycker jag. Det är ju också ganska populärt. Man får väl hoppas att det är bra nog väder bara.
Ja, visst. Jo, så går man in för att köpa ekologiska produkter av alla dess slag, alltså då medverkar man ju till att djuren behandlas väl. Alltså. Mm. Så är det ju i den ekologiska framställningen att köttprodukterna kommer från djur som har haft det bra. Korna får vara ute och beta så länge det finns bete. Och de får behålla sina kalvar hos sig. Mm. Och grisarna får vara ute och böka i jorden. De är gjorda för att böka i jorden. Det ser man ju på dem.
Ja, Sean, jag tror, vet vad? Nu tänker jag, om vi rundar av det så kanske vi kan få en lantbrukare att höra av sig. För jag tror att du kan få lite mothugg där. Det är en del konventionella bönder som menar att den svenska djurhållningen är bra ändå utan att den är ekologisk. Det tror jag vi kan få några åsikter om.
Ja, jag vet. Ja. Så brukar man säga. Ja, men jag vill ju påpeka en sak.
Ja, men du sa. Ja, då får det vara kort.
Ja, alltså konstgödsel. Ja. Det gör att jorden dör. Alltså, man bara tar och tar och tar från jorden. Alltså växterna får inte multna ner och bilda ny jord. Alltså, och då måste man ju tillföra konstgödsel istället.
Mm. Ja, precis. Och det är en ändlig resurs.
Ja, visst. Mm. Och att livet i jorden har då ingenting att äta. Livet i jorden, dessa miljoner, miljarder av små varelser som förvandlar växtrester till jord. Alltså, de får ingenting att äta. Så att jorden är död, alltså, och det är... i den konventionella odlingen.
Ja, för att förtydliga här, konstgödsel används ju då inte inom ekologiskt men i konventionell. Men du, nu har du framfört flera argument här, Sean. Vi ser vad någon vill nappa på detta så vi får en diskussion.
Ja.
Ska vi säga
så?
Bra.
Tack ska du ha.
Tack. Hej.
Hej då.
Ja, som sagt, kom ihåg att vi lägger ut frågorna från partiledarna och de frågor som ni ställer till partiledarna här i Ring P1. Ni har gjort det under veckan och kommer att få möjlighet att göra även nästa vecka med kvarvarande fyra riksdagspartier. Vi hade ju Daniel Heldén här igår som Dan frågade hur man ska kunna skaffa elbil om man inte helt säkert kan ladda när man bor i hyresrätt. Och Heldén svarade att förbättringar i lagstiftningen är på gång som ska göra att man har då starkare rätt att få en laddplats oavsett boende. Mikael skriver att det är klart att det inte ska gå att få detta på skattepengar eller med skattepengar. Ingemar skriver att det är en nödvändig lagstiftning som behövs. Vi hade även dessförinnan Simona Moamsson med oss i onsdags och ni ställde frågor där. Vida ringde från Stockholm och ville prata om elevers inflytande i skolan. Håll koll där på sociala medier, lägger vi upp frågor och ni kan ha åsikter. Men vi har några minuter kvar i programmet. Vi tar Benjamin Ravi från Västerås. Hallå, hallå.
Hallå, hejsan.
Hej. Du vill prata om BankID du också. Vad har du att tillägga diskussionen?
Precis, det stämmer. Jag hörde den där personen som ringde och pratade kring BankID och de problematik som finns idag. Och jag själv har gjort samma. Jag bytte telefon och behövde fixa nytt BankID och behövde pass. Och det hade jag hemma så det gick fort. Men jag tänker allmänt att prata om det här med BankID. Jag jobbar inom IT och IT-säkerhet och jag tycker att det är bedrövligt att det är bankerna som ska ha ansvar för en så pass kritisk, alltså samhällskritisk alltså applikation som egentligen är en del av det svenska digitala samhället och det ligger idag på en enskild privat aktör.
Ja, det finns ju alternativ, vad heter det, Freja också till BankID.
Men jag vet inte hur... men den stödjer inte samma funktioner som BankID. Alltså den fungerar på vissa webbplatser och man kan göra inloggning på vissa delar men inte på allt. Så BankID har den största platsen i det svenska samhället idag. Och det är ju, på ett sätt är det bra, det är enkelt, man kan göra allting på ett och samma ställe. Men samtidigt, alltså, det är en stor risk eftersom... IT är ju väldigt sårbart och i den värld vi lever idag så vi kan inte förlita oss på en enskild produkt som sköts av privata aktörer. Det här måste vara staten som kommer in, som tar full ansvar för det och erbjuder, man kan säga, detta möjlighet till alla medborgare.
Benjamin, alltså eftersom, statlig BankID alltså.
Exakt.
Ja, men varför skulle man inte kunna lita på bankerna? De är ju ganska hårt reglerade av staten. Det kanske ändå finns en kontrollmekanism som gör att man kan lita på att det privata aktörer sköter detta på ett bra sätt.
Ja, men där kommer den här frågan om man kan säga det här med medborgerlig rättighet versus vinstintresse. Så alltså BankID är en kommersiell produkt idag. Så banker kan neka personer BankID baserat på till exempel affärsrisk, att den personen saknar bankkonto eller har skyddad identitet. Så då måste staten komma in och man kan säga kunna erbjuda den här rättigheten till alla. Det kan vara så att det finns en transaktion på mitt konto, säger vi, att banken anser att det är en felaktig transaktion och då kan de spärra både mitt konto och mitt BankID, och utan BankID kan jag inte ens parkera min bil.
Nej, det blir ju allt mer krav på att man har BankID för att identifiera sig till väldigt många olika funktioner. Ska det vara så? Är det bra med att ha det här kravet på identifikation eller skulle man kunna sänka på det?
Nej, det ska finnas. Alltså det är bra att det finns, dock det ska vara reglerat.
Men det ska vara statligt då?
Det finns ett EU-krav för man kan se öppna standarder också, så det måste vi också följa. Jag vet att staten håller på att kolla på detta, men vi behöver
ta ordning på det här.
Vi behöver göra detta lite snabbare.
Ja, Benjamin Ravi Västerås, tusen tack för att du ringde in om detta. Jag tror att du kan starta en diskussion som kan tas vidare, kanske mot partiledaren nästa vecka. Vi kommer då att ha Emmy Rasper vid rodret. Då tycker jag att ni ska höra av er till henne och ställa frågor till partiledarna. Nooshi Dadgostar börjar vi med på måndag, sen Jimmy Åkesson, Magdalena Andersson och Elisabeth Tand Ringqvist. Telefonnumret som vanligt 020-22-10-10. Idag var producent Susanne Elin i Slussen, Lovisa Pros och Björn Lövgren, ljudtekniker Gustav Wilhelmsson och Erika Libeck Lindahl hör ni från på sociala medier. Ring P1 020-22-10-10.